This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
God morgon och välkommen till podden.
God morgon
för oss. God kväll till dig som lyssnar på kvällen kanske.
Ja.
God lunch för dig som lyssnar då. Vad finns det mer för tider man kan lyssna på? Natten. Åh, då mår man inte bra. Eller så nattjobbar man. Då mår man inte heller bra.
Nej, det gör man faktiskt inte. Jättedålig.
Man blir så dålig i magen av nattskift.
Man blir väl massa saker. Det finns massa... Men massa cancerrisk som ökar av nattarbete. Bröstcancer.
Och vad är det du säger, sitter här? Nu är de redan ledsna.
Mm. Jag har väldigt dåligt fakta självförtroende efter förra veckans delfingate. Men jag får med att jag har sett det.
Positivt med nattskift. Man får OB-tillägg.
Ja.
Yes, så det får väga upp då.
Man jobbar kortare arbetstid.
Man kan sova lite på stranden i sommar kanske.
Ja. Det var väl i och för sig inte så positivt.
Nej, det blev väl bara ännu mer cancer.
Ja.
Ja. Samhällets hjältar.
Men man får vara ute på när det är mörkt. Det älskar man ju. Mm. Det är det bästa som finns.
Då så har det vägt upp.
Det tycker jag.
Tycker du det? Lite information kanske? Eller vill ni säga hur det är? Har ni något att berätta?
Nej, egentligen inte. Jag är i Hässleholm. Underbara Hässleholm. Den här stan har vuxit på mig under året. Den är otroligt rimlig storlek på. Yes. Allt ligger 100 meter från varann. Jag måste säga nu när jag har varit iväg mycket att jag uppskattar verkligen mindre städer som har valt att koncentrera sig lite grann. Inte som typ så Landskrona där centralstationen ligger 20 minuters promenad från centrum.
Nej.
Här, Hässleholm, det är liksom Kjell & Company, Espresso House, hotellet, restaurangen, Bishop, Harris, spelstället och tågstationen. 100 meter.
Jävlar, Hässleholm låter större än vad jag hade sett framför mig.
Ja, men precis. Jag blev också förvånad att de hade mycket. Men det är bra. Och en jättebra libanesisk restaurang som heter Naomis. Dit kan man gå.
Oj,
svinvärt. Också 100 meter, sjukt nog. Från både spelstället, hotellet och centralen.
Jävlar.
Lagom avstånd.
Tack för koncentration, säger jag, Hässleholm. Och skärp er Landskrona. Det var väl det jag hade att säga ungefär.
Just det. Flytta er tågcentral. Du har ju varit lite ledsen i veckan, Nina. När nyheten kom om vem som tar över The Reef.
Ja, det var ett hårt slag. Ja. Det var ett väldigt hårt slag. Ja, det var väldigt, väldigt tråkigt. Det var ju ren tur att det kom samma dag som Blåvitt gjorde sin bästa match hittills i Allsvenskan. Så att man fick glömma det hyfsat snabbt. Men det var ju fruktansvärda nyheter att Peter Stordalen tar över The Riff. Det var ju det sista man ville skulle hända.
Men man undrar, man är ju ändå lite nyfiken på vad han ska göra med det.
Jag tror att det kommer bli säkert på alla sätt bättre.
Ja,
det är jag ganska övertygad om. Men det kommer, jag är väldigt rädd att mängden danskhet kommer minska avsevärt.
Jo, det kommer det göra.
Gymmet kommer nog bli bättre. Jag skulle gissa på en tydligare hälsoprofil. Mindre glasflaskor med Tuborg och pommes i bubbelpoolerna, misstänker jag.
Tror ni han kommer ha kvar de här svarta blackface-dockorna som står längs en hel vägg när man går mellan matsalen och receptionen?
Alltså Danmark är ju ändå Danmark liksom. Mm. Så att de kommer nog hänga kvar, tror jag, på något sätt. Annars kommer det väl bli något slags uppror.
Men
kanske att de kommer också ha lite bilder på vältränade svarta personer bredvid. Så man kan ha som inspiration när man går till gymmet.
Kardioakolor kanske.
Men det är ju roligt att han ser ekonomisk potential i det. För det har man ju själv inte förmågan att göra när man är där. Man har väldigt svårt att se hur man någonsin skulle kunna göra pengar på det där stället. Ja. Men Stordalen blir
Stordalen. Jag vet vad jag tror att det kommer bli. Jag tror att det kommer bli ett mini-plajitas. Tror jag det kommer bli.
Ah.
Ett litet, när man vill iväg med sin familj och träna. Fast bara över helgen.
Ja.
Man kanske inte har hela
någonting
veckan
för mig.
Åka till Teneriffa.
Det är liksom motsatsen till vad det är nu alltså. Du ser framför
dig. Precis. Jag tror att det kommer sluta präglas av ohälsa och börja präglas av hälsa. Mm. Sluta präglas av liksom svartmögel, alkoholism och barn som får en dansk hurring då och då av en tatuerad pappa. Istället för att präglas av så havregryn. Misstänker att det kommer sluta vara chokladfontän på frukostbuffén.
Chokladpålägg. I kakform. Mm. Nu är det någon som skriver i chatten som, Strawberry Reef Forever. Att det är det poddens nya namn. Mm. Vi måste sluta prata om det.
Men det var ju fyndigt faktiskt.
Det var faktiskt det. Men han ska ju också bygga hotell i Halland.
Mm.
Så det blir Halland.
Just det,
blir också mindre dansk.
På väg till Ullared där.
Hos mig.
Jävlar, det är som att han har vunnit monopol den där jävla gubben. Det är ju, är det någonstans han inte har hotell?
Nej.
Umeå har han säkert.
Kanske också. Det också. Han tar det sista danska även ur Halland.
Ja, fy fan.
Väldigt, väldigt trist.
Mycket trist.
Nu blir det information. Vi har ju en utlottning.
Har vi.
Någon lycklig kalenderköpare som har vunnit någonting väldigt trevligt. Och den här veckan så är det kalender nummer 872033.
Stämmer.
Som har vunnit. Den här vinnaren ska bo i Umeå.
Mm.
Och då så säger Ida som hjälper oss med det här att det är slumpen. Det är inte en korrupt kundtjänst.
Nej, utan det är... jag misstänker ändå korruption.
Du gör det. Ja, men hon har väldigt tydligt skrivit här.
Ja, det där
det
får bli en fråga
korruption.
För facket.
Ja, jag tror det här ska... Det här blir mitt... det här jag ska kämpa för.
Ja. Vad vinner man då? Du kanske får förklara här lite, Mia. För det är ju till din kryptobild i kalendern. Man vinner alltså då... Paketet innehåller ett kryptodampstangentbord sönderslaget så in i.
Ja, jag fick ju en flip där på slutet efter den där bilden som är i kalendern. Mm. Och slog sönder det, drämde sönder det. Så det flög tangenter lite här.
Så det är inte högfunktionellt på det sättet,
inte
utan mer...
Alls.
Ett konstverk.
Det är mer ett konstverk.
Nu. Mm. Paketet innehåller också diverse kryptomemes.
Ja.
Mm. Kryptohalsband i äkta guld.
Ja.
Wow!
Ja. Äkta. Lika äkta som krypto.
Very fucking cool. Mm. Post-it-lappar för kryptopepp.
Mm.
Och 2 stycken energidryck för att orka följa kryptokurs.
Stämmer.
Ja, mycket bra paket. Vinnare alltså 872033. Paketet levereras hem till dig.
Grattis!
Grattis, mycket stort grattis. Det här var en av de bättre vinsterna skulle jag vilja säga.
Det här kryptohalsbandet, det hade jag ju också på mig. Jag var väldigt sugen på att ta med mig det hem.
Ja.
Men det sa Kajsa att jag inte fick.
Det fick du inte, för det skulle ut
det skulle låta
till någon lyssnare. Mm. Precis. Jag ska också berätta att vi har gjort 2 stycken affischmotiv av kalenderbilderna. Nämligen buffébilden och... en kristallkuleseans med Skellefteå Eva. Och de här affischerna finns nu att köpa ju på internets webb i våran webbshop.
för första gången sedan alla gånger vi har sagt att de finns att köpa, så just finns det. De faktiskt nu att köpa.
Ja, nu finns det.
Otroligt.
Precis. Så köp den. Kajsa skickar ut som vanligt och så vidare. Hur fan kommer man till våran webbshop? Jag har sett att det är en massa andra som gör också merch åt oss. Ja,
nej, det är lite mer ljusskygg verksamhet. Ja. Men våran
kommer man till Kajsas merch?
Den finns på Shopify. Så man kan till exempel googla Flashback Forever och Shopify.
Just det.
Jag vill också säga att om man hellre vill gå till den ljuvliga bokhandeln som vi har här bredvid, så säljer de också affischer. Det är nästan ännu trevligare att gå dit och köpa dem. Ja.
Mariaplans bokhandel.
Mm.
Och en tredje information, det är att vi skulle vilja att ni som lyssnar, vi tänkte göra en midsommarspecialgrej i ljudform, och då skulle vi vilja att ni skickar in helst ljudklipp ju, men mail går också bra, med era liksom värsta eller deppigaste midsommarhistorier. Mm. Och då är det en jättelång mailadress, så skriv upp nu allihopa. Det är mittmidsommarhelvete@flashbackforever.se.
Det är mailadressen, och de som har kalendern hittar ju också den adressen i sin kalender.
Tryckt i kalendern.
Tryckt i kalendern.
Ja. mittmidsommarhelvete@flashbackforever.se. Jättekul ju att få veta vad ni har haft för er på midsommar. Det var nog all information, tror jag.
Jättebra information.
Kastade jag den lappen.
Mm, bra. Det låter så fruktansvärt mycket avlopp här, vill jag bara säga. Så om jag tappar koncentrationen så är det för att jag är förgiftad.
Mm, jag ber om ursäkt. Kärna.
Det är inte du, Emma. Det är fan hemskt.
Varför känner inte jag doften då?
Ja, det är för att jag typ sitter inne på toaletten.
Ja, det gör det faktiskt. Vi har väldigt liten hemmabyggd studio. Så att där sitter du.
Där sitter jag.
Ja, hörni, vad ska ni prata om idag?
Jag ska...
Redan tappat det. Avloppstappat det.
Det är avlopp.
Ja, jag ska prata om en AI-matråd, kan vi säga. En användare och en AI-matråd.
Ask me anything.
Jag ska prata om den ständiga drömmen om Thailand.
Oh, oj, oj, oj. Vad härligt. Jag har aktuella ämnen.
Mm.
Det kunde ni nästan räkna ut på att ni inte har aktuella ämnen den här veckan.
Det är inte alltid en garanti, ska jag säga.
Nej. Jag ska prata om de här polisanställda som läckte information till gängkriminella. Som det pratats om mycket den här veckan i alla fall. Liten bakgrund kommer här. DN har gjort en jättestor granskning då, som visar att cirka 30 anställda inom poliskåren eller inom polisen har pekats ut som säkerhetsrisker då sedan 2018. Och i 14 av de här 30 fallen ska polisanställda ha lämnat uppgifter till gängkriminella, bland annat genom data. Intrång. Och de som har läckt ska då ha haft relation till de gängkriminella, till exempel via romanser eller via släktskap. Mm. Det skapades ju såklart en tråd direkt på Flashback om polisläckorna. Användaren Word Warrior länkade då till DNs granskning, som ingen kan läsa tyvärr för att den är 100% låst. Och så undrade han helt enkelt om de här kvinnorna verkligen är lämpade som poliser. Och det enkla svaret på den frågan, det är ju nej. Väldigt, väldigt olämpade i alla fall nu. Så det var inte det som jag fastnade vid då, utan det var en annan sak som jag blev lite konfunderad över. Nämligen att tråden om polisläckorna inte var taggad under brott och kriminalfall, utan under taggen feminism.
Mm-hmm.
Här måste det ha blivit något fel, så tänkte jag först. Undrar hur lång tid det tar innan tråden flyttas till rätt forum, tänkte jag också. Men veckan liksom bara fortskred. Tråden fortsatte ligga under aktuella ämnen, fortfarande under forumet feminism. Oerhört märkligt, tyckte jag. För så här är det, alltså det startas väldigt, väldigt mycket trådar under feminism på Flashback, men alla får verkligen inte stanna kvar i det forumet. Jag ska ta några exempel. Till exempel när användaren Porsenna startade tråden kvinnomakt, så flyttades den snabbt från feminism. Porsennas trådstart var så här: jag lider av en fobi som gör mig rädd både psykiskt och fysiskt för kvinnor. Och det låter märkbart skräckinjagande att det nu arrangeras kurser som instruerar kvinnor att ta plats som tjej och våga vara vara mer fysisk. Nu får kvinnor ännu större anledning att trycka ner lilla PTS-skadade mig. För självförtroende utstrålar jag inte, ledsen smiley. Min rädsla kan framstå som irrationell. Jag förstår det, men jag pendlar mellan både rädsla och förakt för kvinnor. Och i varje situation som jag konfronteras med kvinnor så uppstår alltid en känslomässig kamp i mitt sinne. Och den här tråden flyttas då från feminism till psykologiforumet. Ett annat exempel, användaren Balsams tråd, kvinnans värde som individ, blev också flyttad. Balsam skrev så här: hur mycket tycker ni varje individuell kvinnas liv är värt? Här är skalan. Och så kommer här en ganska svår skala tycker jag. 0, inget värde alls. 1, är lika med värdet för 50 kilo, en vanlig kvinnas vikt inom parentes. 100, ditt eget värde. Mm-hmm. Det är skalan då.
Just det, Roger Perssons fru är utgångspunkten för genomsnittskvinnans vikt, ja.
Precis, fast då blir det ju bara en etta där. Skalan är ju 0, 1 och 100.
Aha!
Och 100 är då ditt eget värde. Du måste ju vara den som svaras värde då.
Just det. Att den och det utgår man från är högt då.
Ja.
Han har aldrig träffat folk.
Nej, men dåligt självförtroende. Otroligt förvirrande skala.
Väldigt förvirrande. Jag försökte verkligen. Ja, det var svårt att förstå. Die Kinder Übersprung, det kollade jag upp. Det betyder kinderägg. Man tänker ju alltid att det har med nazism att göra. Men det betyder kinderägg. Skriver så här: svår fråga. Först måste man ju egentligen räkna ut hur mycket man själv är värd innan man kan göra en jämförelse med någon annan. Här är en metod i alla fall. Han går alltså inte med på att det är 100 direkt då. Och så länkar han till ett test på humanforsale.com. Och där kan man göra ett test i några sidor långt. Jag gjorde det här testet och mitt värde är exakt 8.373.872.004 svenska kronor.
Aha, det var lite lågt tycker jag.
8 miljoner. Lite lågt tyckte du. Alltså det som drog upp mitt värde ändå, det var min hud- och ögonfärg och att jag inte är flintis. Det drog upp värdet. Det som drog ner mitt värde väldigt mycket, det är att jag har dålig syn, utbildningsnivån, min beroendepersonlighet, mitt yrke, övrig kroppsbehåring, att jag inte bidrar till att förbättra världen, antalet besök på adult sites och att jag är kvinna. Mm-hmm. Så det drog ner en del då. De Kinder Übersprung fortsätter med att skriva: skulle vi bara övertyga hela världens befolkning om att göra det här testet så skulle vi empiriskt beräkna det en gång för alla. Men ska vi vara cyniska så ska vi naturligtvis beräkna kvinnors värde genom att räkna ihop värdet på alla sexuella tjänster och pornografiskt material de kan tänkas producera.
Ja, även för framtiden, ja.
Ja, precis.
Jättebra
tänkt. Ja. Precis, för det ingår ju inte i det här testet faktiskt. Krokodilion skriver: kvinnans värde är sexighet multiplicerat med hushållsförmåga dividerat med gnällighet. Mer hinns inte med då innan moderatorn Scramble skapar ordning i leden och skriver: som alla märkt så handlar denna tråd inte om feminism utan om matematik och vetenskap. Därför flyttas tråden från feminism till forskning och vetenskapsforumet.
Ja.
Väldigt bra. Även tråden finska kvinnor beundrar svenska män fick möta sitt förflyttningsöde från forumet för feminism. Spermakanonen skrev: är Sverige och svenskarna Nordens italienare? Jag läste i en intervju i en tidning om en finsk skådespelerska och hon säger att de svenska männen är trevligare och charmigare än de finska. De svenska säger sånt som: snygg jacka du har idag, till henne på morgonen när hon kommer. Så sa ingen i Finland enligt henne. Och du har ju pratat om den där tråden i podden, Ina. Och man vet ju det, ingen skulle bli glad om någon sa det på finska, eller hur snygg jacka du har idag. Det är inte så pepp. Men det är ju en bra spaning att svenska män är Nordens italienare. Det var en väldigt, väldigt bra spaning. Men är det feminism? Det tyckte inte moderatorn som flyttade den här tråden till hem, bostad och familj. Så var det ju. Forumet för feminism har som sagt fått jobba med en del förflyttningar. Ett tag försvann forumet helt eftersom att ingen tog det seriöst. Men 2017 så skrev admin: nu har vi startat upp forumet för feminism igen. Jag önskar nolltolerans mot trams och att forumet kan skötas bättre denna gång. Det finns mängder av intressanta frågor kring detta. Så nu är det upp till er användare att sköta det. Lycka till, admin.
Om admin fick en krona för varje gång han hade skrivit jag önskar nolltolerans, då skulle han ha mer pengar än vad du är värd, Emma.
Ja, det skulle han ha. Och det blev ju inte så. Forumet fortsatte naturligtvis användas som en slaskhink med felplacerade trådar. Med undantag såklart, verkligen. Till exempel tråden kvinnliga komiker är värdelösa. Den får fortfarande ligga kvar i feminism där den hör hemma. Ja, moderatorerna är ofta väldigt snabba med att lägga trådarna rätt. Det vill säga långt bort från feminism. Så varför har de inte då gjort det med tråden om polisläckorna, undrade jag. Jag började läsa tråden och insåg det häpnadsväckande, att jo, kanske är tråden om polisläckorna en tråd under taggen feminism som faktiskt har hamnat rätt. Word Warrior, som länkade till DNs granskning, låsta granskning, skriver nämligen så här. Kartläggningen visar att de kriminella gängens framgångar till betydande del beror på att kvinnliga poliser som inlett sexuella relationer med gängkriminella läcker information till gängen. Detta styrker mina tidigare påståenden angående att det pågående samhällshaveriet är en direkt följd av feminismen.
Ah.
Har ju det redan i trådstarten.
Ja.
Onkel Unka ser snabb i för sig med att ifrågasätta World Warriors trådstart med argumentet att det redan finns 100 likadana trådstarter som bara gjort samma dag. Bland annat trådarna DN polisen värvas aktivt av gängkriminella och tråden polisen läcker hemlig information och tråden polisläckorna gängen värvar polisen med sexuella relationer och tråden inkvoterade polisbrudar knullar kriminella och läcker info smart. Frågetecken. Men Word Warrior motiverar då att hans tråd ändå behövs. Han skriver, den här tråden har ett feministiskt perspektiv. Är du en idiot? Och Onkel Unkas svarar inte på om han är en idiot. Men Stig Helmut svarar däremot på varför det har blivit så här. Stig Helmut skriver, det blev så här för att kvinnor tvunget skulle in i arbete. Mm. Raket i Nyllet skriver, kvinnor är biologiskt programmerade att falla för farliga män, helt efterblivet att anställa kvinnor som poliser. Och Saltkungen fyller i, kvinnor har alltid tänt på sjuka mördare och se på morddokumentärer eller mordpodden eller vad det heter, det är som porr för dem. Och det är ju faktiskt sant.
Mm. Finns det på riktigt en podd som heter Mordpodden?
Mordpodden finns, ja.
Mordpodden?
Ja, eller hittar jag på?
Jag hoppas det. Jag tycker det är ett väldigt bra namn. Väldigt straight to the point. Mord.
Det är väldigt specifikt. Man behöver inte undra vad den handlar
om. Jag ska starta en nu som heter Styckmordspodden. Som kommer få alla deras lyssnare.
Ja, kan de här Leif GV när han lite för ingående berättar om exakt hur man styckar.
Nej, jag tar bara lite sådana ljudklipp från rättegångar.
Ja. Ja, jag tror den finns. Man får gå in. Alla de poddarna om mord är väl samlade under samma podcastproducent. Vad vet jag. Kvinnor älskar ju det i alla fall. Vågar jag ändå påstå. Alltså att ja, det är huvudsakligen kvinnor som lyssnar och tittar på mordpoddar. Tjolmo den galne skriver, om kvinnan vill ha en kriminell pojkvän, varför väljer kvinnan ett yrke som handlar om att upprätthålla lagen? Det tycker jag är en väldigt bra fråga, tjejer. Kosmos har en förklaring. Svenska kvinnor ligger ju med allt och alla. Så att några råkar vara kriminella är nog bara att de slank med i farten. Genomsnittlig svensk kvinna, 20-35, har 20 sexpartners om året.
Nej.
Älskar den teorin.
Ja, det är.
Att de slank med i farten.
Men är det så många?
Det tror jag inte.
Det låter jättemycket.
Mm. Ja. Får fråga någon som håller på
men
med
om
ordpod.
Den siffran stämmer, då stämmer ju att de slinker mig i
farten. Ja, eller hur? Ja. Verkligen. Ja.
Verkligen.
Mm. Vad var det som hände? Bakgrundskoll på 35 varje år.
Fan vad underbart det hade varit ändå. Nu vet jag inte hur många av de här 14 som har inlett alltså som är kvinnor och som har inlett sexuella relationer.
Nej.
Av de 14, men det hade varit underbart.
Men också skitjobbigt om alla de 35 killarna har leverage på en. Alltså att alla 35 killarna kan utpressa en till att göra olika saker. Mm. Bara liksom 35 personer varje år, nya. Och sen så när det är nyårsafton så är det så, gott nytt år! Och så vet man att det kommer 35 nya. Vad fan blir det? 3 i månaden typ.
Ja, 20 sexpartners. Det var kvinnor mellan 20 och 35.
Ah, är det 20, ja, men då är det helt rimligt. Då var det 20... inget, jag tar tillbaka allt.
Ja, fast 20 är ju, det är ändå fler än en i månaden. Men det är klart, alltså, det är det. Man känner sig ju aldrig så jävla...
Men det klarar man.
Det klarar man precis.
Ja, det klarar man. Jag tycker det är feminism, tror jag. Och jag tror att jag har Malala och Beyoncé med mig i ryggen på det. 20 om året. Woo! Girl power. Word Warrior tillägg i alla fall. Feminismen har gjort att samhället ser genom fingrarna och hittar på ursäkter för beteendet. I USA pågår just nu en pandemi av kvinnliga pedofiler på skolorna. Det är en annan sida av myntet. De gör det för att de kan och för att de är uttråkade. Och det tror jag också skulle kunna vara ett citat hämtat från Malala och Beyoncé. Vi gör det för att vi kan och för att vi är uttråkade. Girl power. Men apropå då att hitta på ursäkter, vad borde de här kvinnorna få för straff? Det är någonting som diskuteras mycket i tråden. Vad borde de få för lämpligt straff?
Jag antar att de föreslår olika balanserade alternativ.
Mm, väldigt balanserade alternativ. Jag tycker att Reiva föreslår ett alldeles för hårt alternativ. Men såklart rättvist. Han föreslår nämligen straffarbete i ett arbetsläger i Norrland. Det är rimligt för att sälja ut sig själv och förråda landet till utländska främlingar på det här viset. Mm. Alla här trivs ju inte i Norrland, så att, det kan vara för hårt. Tissetiss föreslår avskedning med omedelbar verkan. Rimligt, absolut. Och tillägger, det borde vara så pass högt i tak att kvinnor inom polis och kriminalvård själv ber om att få bli omplacerade om de märker att de håller på att bli svaga för en person och duperas. Att det är krav på det. Och på det svarar Storstark 68, jävla vilken sjuk tilltro du har för dessa kåtfitter. Kvinnor är extremt känslostyrda och när känslorna rusar ner i slidslämmet är den sista hjärncellen ur funktion. Lås in dessa luder på hins så de får känna på hur strap-on-livet funkar.
Mm. Det var ganska brutalt, tyckte
jag.
Ja,
precis. Det var
en ganska rimlig åtgärd, avsked. Det tror jag att man inte... Man vill ändå inte kvinnohatare för att man tycker att det är en rimlig konsekvens av att man har blivit duperad av en gängkriminell när man är polis. Känns det rimligt? Då får du gå. Då ringer jag facket, gör det. Men du får nog ändå sluta.
Ja, fängelse, jag vet inte, det kanske inte är ett straff heller. Vad vet jag, det beror ju på vad man har för sexuella preferenser, såklart.
Straffknull är det nog få som ändå
ser som
en belöning.
Att man räknar in det i en av de 20 härliga om året.
Det vill jag säga. Det finns garanterat folk som tycker att det är trevligt. Mm. Men inte alla.
Nej. Viktigt att säga. En annan viktig sak som diskuteras i den här tråden, det är hur vi ska se till att det här inte händer igen. Att det inte blir så här igen. Vit brandbil har ett förslag. En enkel lösning på detta problem är att kasta ut alla kvinnliga poliser. Och ska nu gängen få information så får de snacka med någon bögpolis. Mm-hmm. Det är en lösning. Moderator idiot har en annan idé. Han skriver så här. De mest lämpade kvinnorna att bli poliser är förmodligen butchflator, ironiskt nog, för att de har mer manliga hjärnor. Men Jenny 9 slår ner alla förslag på lösningar direkt. Hon skriver, märkligt då att manliga hjärnor har stått för i stort sett alla mut- och korruptionsskandaler som världen någonsin har sett. Och hon är verkligen jobbig, Jenny 9, i den här tråden. Det ska jag säga. Hon försöker liksom aktivt förstöra tråden om feminism med ännu mer feminism. Till exempel när moderatoridiot föreslår lösningen. Förr hade Sverige bara manliga polischefer och manliga poliser. Och då var gängkriminaliteten mindre. Tänk vilken dålig förebild fröken Staff varit. Då är Jenny 9 direkt där och kritiserar. Värst var väl ändå hennes manliga chef. Och det är väldigt mycket det som förstör tråden faktiskt. Att Jenny 9 ska sabba liksom den lösningsfokuserade stämningen hela tiden. Jenny 9 skriver till exempel, det är ett stort problem med poliser som begår grova brott och de bör straffas hårt. Det har ingenting med feminism eller kvotering att göra. Word Warrior svarar, utan feminism och kvotering hade vi ju inte haft massa kvinnliga poliser som läcker information till kriminella. Och det har han ju faktiskt rätt i. Jenny 9 gör ett nytt försök. Det är trots allt en minoritet av alla kvinnliga poliser som är korrumperade, skriver hon. Hugh 18 svarar, om det vore så så skulle vi inte ha feminism som den dominerande ideologin i världen. Så ditt argument faller platt redan där. Jenny 9 svarar, feminism är inte den dominerande ideologin i världen. Moderator idiot skriver, om Sverige inte hade varit ett matriarkat hade feminismen inte haft sånt fäste. Jenny 9 svarar, Sverige är inte ett matriarkat. Reiva skriver, detta är bara ett sätt för dig att relativisera problemet. Kvinnor som kvoterats in i poliskåren på grund av feminismen har läckt information till gängkriminella i utbyte mot arabiska och afrikanska könsorgan. Och Roger Raket håller inte heller med om att det är en minoritet av kvinnorna som är korrumperade. Han har egen erfarenhet och skriver, jag är man och har mina erfarenheter med kvinnor. Ser fram emot att träffa en enda som är lojal. Men tur att männen är så bra så att vi kan ta hand om ungarna ni tryckt ut medan ni återkommande sviker och sviker. Ni är verkligen sämst.
Ja.
Men användaren Footballs ger ändå Jenny 9 rätt på en punkt. Han skriver, det är korrekt att män styr världen. Det gör världen till en farlig plats att leva på, framförallt om du är en man. Detta förstår alla män, men kvinnor förstår inte det. Kanske för att konsekvenserna av krig inte är så allvarliga för kvinnor. Kvinnor kan ju bara sära på benen, medan männen, när de får skott i pannan. Det är lite därför som kvinnor inte kan vara poliser. Män måste skydda sig själva, annars så blir man dödad. En lejonhane måste slåss med andra lejonhanar. En lejonhona, ja vad gör hon? Särar på benen, oavsett vem lejonhanen är. Ja, ni hör ju. Om Jenny 9 inte redan har förlorat den här debatten, så gör hon det nu genom att gå till personangrepp. Hon svarar, detta kan vara ett av de mest illiterala inläggen som någonsin postats på Flashback. Ditt hat mot kvinnor får dig att framstå som ett komplett kioskmongo. Antagligen sitter du på något hem och dreglar och bär kardborreband skor.
Mr. Som ett riktigt lejon.
Som ett riktigt lejon, ja.
Sådana lejonskor.
Ja, exakt.
Mr. G. Pilvikucka skriver, här bevisade du ju min tes, Jenny 9, att du varken förstår principer eller kan hålla dina känslor i schack. Ni kvinnor lär er tänka väldigt sent. Ni blir liksom vettiga först eventuellt efter klimakteriet. Och här tänker man ju att Jenny 9 ska ge upp, men det gör hon inte. Hon gör faktiskt ett sista försök. Jenny 9 skriver, Trump är en man. De rikaste och mäktigaste i världen är män. Män förstör världen. Män borde inte få rösta. Män går inte lita på. Män är makthungriga. Män backstabbar sina egna. Dra in rösträtten för män nu. Prepper svarar, jag håller med. Vilka är det som drev igenom massinvandringen? Män. Vilka är det som okejade feminismen? Män. Vilka är det som finansierar massa studier om kön? Jo, män. Män är i högsta grad ansvariga. Dagens datum slår spiken i kistan lite grann och skriver, som vanligt försöker en majoritet av kvinnor i tråden skaka bort allt ansvar och skylla på män. Det är en kvinna i tråden, vill jag vara väldigt tydlig med då. Men trots att tråden ligger under feminism som den bör, så är det vissa som ifrågasätter valet av forum som den har hamnat i. Seffi på undrar, vet TS att dessa poliser identifierar sig som feminister? De kan ju lika gärna vara traditionella kvinnor som inte lyckats hitta karakarar på något annat sätt. Och då får Sufipai en länk till ett YouTube-klipp med den här kvinnliga polisen som gick ner på knä och förvandlade en Black Lives Matter-demonstration till ett kramkalas. Och TS World Warrior svarar, är du korkad? Feminismen har underlättat för kvinnor att bli poliser. Jag har varnat för kvinnokörlingen sedan 90-talet. Jag fick tyvärr rätt. En generation tog det för feminismen att förstöra hela landet. De kan inte hålla fittan utanför arbetet. Roger Raket skriver, hur som helst så kommer jag nog aldrig kunna titta på en svensk kvinnlig polis utan att känna äckel över att hon troligtvis sålt ut landet för lite kuk. Riktigt tråkigt att kvinnor inte kan vara lojala i 5 minuter. Och med det lämnar jag tråden. Jag har lärt mig vad jag behöver. Och med det, mina vänner, så lämnade även jag tråden. Jag har också lärt mig det som jag behöver. Och jag tycker att det är väl bevisat att polisläckorna handlar om feminism. I alla fall då några kvinnor inom poliskåren som verkar ha riskerat rikets säkerhet för lite kuk. Det är ju ganska mycket som en spark rätt upp i samhällspungen. Girl power, som Malala och Beyoncé också hade sagt. Och om inte det är feminism, så vet jag faktiskt inte vad som är det. Flashback
forever. Då så tjejer, nu blir det Thailand. Amazing. Oj. Thailand, leendernas land och svenskens home away from home. Man har en bild av Thailand och den bilden är att i Thailand där är alla snälla och trevliga. Serviceinriktade. Och sen så är det varmt också, jättegott och billigt. Jättefin natur, stränder, ett paradis på jorden. Drömmen man har det är att be chefen dra åt helvete, packa en väska och hoppa på första bästa flyg till Thailand. Där det inte är så mörkt och kallt, tråkigt, inte så jävla inrutat och svenskt. De flesta, ska man ju säga, kommer ju absolut inte iväg, utan jag skulle säga att något av det svenskaste vi har är ju hotet om flytten till Thailand. Nej, nu flyttar jag till Thailand, säger man. Men det gör man inte, utan man stannar kvar i Sverige och knegar på. Men drömmen finns där om att leva ett gott lalligt liv nära ekvatorn. Kanske jobba med att hyra ut surfbrädor. Kanske vara dykinstruktör. Kanske att man driver sån här liten charmig pub för expats. Mm. Där det alltid finns burkar med picklade ägg på bardisken. Det är i alla fall inget jävla 9-5 man ser framför sig i Thailand. Utan man är lite grann som den gamle tyske rikskanslern Bernhard von Bülow. Man är övertygad om att man förtjänar en plats i solen till varje pris. Och solen, det är ju då Thailand, såklart. Alltså, svensken älskar Thailand så jävla förbehållningslöst. På ett liksom sätt som ibland framstår som lite osunt. Användaren Gustav den andra Adolf skriver att han har åkt till Thailand varje år i 20 år. Trots att han tycker att det blir mycket sämre för varje år som går. Men han fortsätter åka till Thailand. En annan svensk som verkar brinna riktigt mycket för Thailand, det är Arboga kvinnan Johanna Möller. Hon greps ju när hon var på väg till Thailand, men hon släpptes på fri fot för att bevisningen inte höll, och då kastade hon sig på bästa första plan till Bangkok. Andra kanske hade stannat hemma, försökt verka oskyldiga, men Thailand, det går inte att hålla sig borta. Och på plats i Thailand, då gick hon och handlade bland annat ett sexpack med 1,5 liters Cola Zero enligt Expressens rafflande rapportering. Så det var ju inte bara Johanna Möller som fick åka till Thailand, utan också en Expressen-reporter kände, jag hakar på och får en chans till att åka på min lilla Asian getaway, som i folkmun kallas, som ni väl redan vet, att man tar sig en time out med då den stavningen som vår lokala thai-restaurang använder på thai-tanic. Med ordet thai. Alltså.
Men vad härligt för Expressen att de fick en utrikeskorre. Ja, helt plötsligt.
Precis. Det var det de la pengarna på. Vet du, det är inte råd att skicka någon annanstans. Men om Johanna Möller köper Cola Zero. Vänta, vad sa du att vara någonstans? I Thailand. Ja, jag är ändå där. För i helvete. Inga konstigheter. Nej, time out är ju att man drar till Thailand mitt under terminen. För att man som svensk verkligen, verkligen förtjänar det. Och det här har ju varit en diskussion som har varit mycket uppe nu under vintern, får man säga. SVT bland annat rapporterade om ett gäng familjer från Stockholm som hade blivit belagda med vite för att de hade tagit med ungarna till Thailand trots uttryckligt förbud från barnens rektor. Och SVT berättade också om Facebookgrupper där föräldrar delar tips om hur man kan ta en time out utan att riskera vite. Ett exempel: flytta till Åland. För i Åland, eller på Åland, har de nämligen läroplikt och inte skolplikt. Mm. Och läroplikt är ungefär det som jag löd under när jag bodde i Malaysia och var home tutored av min pappa. Det vill säga, lär dig typ de här grejerna. Hur du gör det är inte så noga.
Det är väl dock omöjligt att flytta till Åland.
Jag antar att Åland har varit tvungna att vidta åtgärder för att inte alla svenskar ska... Alltså, fattar vilka jävla extrem åtgärd det är. Fattar hur jävla gärna man vill åka till Thailand för att man ska tänka sig att flytta till Åland. Det är också konstigt att inte bara direkt flytta till Thailand.
Men varför bor de inte i Thailand?
Det är så jävla
sjukt. Bor där alltid.
Man bara, jag måste till Thailand, så jag måste tyvärr bo på Åland.
Just det. Ja, och det här, januari, det februari.
Men det är något sånt, man måste typ äga ett hus, eller om man måste ha familj. Ja, det är något skit i alla fall. Det är ju en ganska liten ö, så alla svenskar som vill till Thailand.
Petitesser i sammanhanget. Allt för Thailand.
Men jag såg att de hade börjat komma nu, straffen mot Varbergarna i alla fall. Mm. Som, de här böterna och det. Och då var det ett stort rep i Hallands Nyheter, någon då som hade fått skadestånd, en familj, som golade ner den andra familjen som också var på time out. Som bara, de har inte fått...
Nej, men...
Om inte jag får åka till Thailand, ja, då ska ingen få åka till Thailand.
Vilket
märke. Åh, gud. De här time-out-familjerna diskuteras ju jävligt flitigt på Flashback såklart. I tråden, familj ignorerade avslag på skolledighet, reste till Thailand, får 50 000 kronor i vite. Egentligen finns det två åsikter bara i den här tråden. Antingen tycker man att pappa staten ska ge fan i vad jag gör med mina barn och om jag tar dem till Thailand eller inte. Den gruppen kan vi kalla kanske Team Fritzel. Och så har vi de som tycker att svenska lagar ska gälla även oavsett hur mycket man råkar älska Thailand. Och de kan vi väl kalla då Team The Sheeple för att det ska vara lite objektivt. En typisk kommentar från Team Fritzel kan låta så här, som Gråtrunkan skriver: helt absurd sosse Sverige att inte låta förälder bestäm vad bäst för barn. De får jättebra skola i Thailand. Det är yttrande, frihet att få bestämma i själv var man lever och går i skola faktiskt. Det vet alla. Jag vet inte om Gråtrunkan har gått i svensk eller thailändsk skola. Men jag tycker inte att han ska vara en posterboy för hög skolkvalitet i Thailand. Tycker jag inte han ska vara.
Nej.
Men ett typiskt inlägg från Team Sheeple då. Det låter så här, som Tranquility Base skriver: när man lever i ett samhälle så godtar man vissa grundläggande förhållningsregler. Om man inte tycker om dem, då kan man antingen försöka få dem ändrade eller flytta till något annat av jordens 200 länder. Ja. Inte Thailand då, utan Åland såklart. Just Tranquility Bas. Så gemene svensk, ja, den älskar Thailand så jävla mycket att den kan tänka sig offra sina barns utbildning för att få uppleva det några månader om året. Sumpa en mordrättegång, inga konstigheter. Den här drömmen då som lockar, den här drömmen om ett liv i lättjanstecken någonstans i Asien, den lever som fan på Flashback. Man kan summera den här drömmen lite grann genom att läsa den här trådstarten av Herr Xerxes i tråden starta en nattklubb eller restaurang i Thailand. Fan vad skönt det vore att ha en restaurang i Thailand. Bo i någon bambuhydda och leva relativt gott efter thailändsk standard. Tropiska nätter, ingen snö och slask, inga svenska valor. God nytt i thailändsk mat, kokosnötter och piratkopierade märkeskläder. Alltså, det låter ju lite som ett drömliv ändå att sitta i en jävla bambuhydda i Gucci-shorts och sippa på en jävla kokosnöt.
Fy under fan. Monsunsäsongen.
Under monsunsäsongen.
Toppen.
Det är väldigt, väldigt härligt. Det är verkligen inte svårt att hitta folk på Flashback som älskar Thailand. Och även om många såklart lyfter fram horor och ladyboys som de största fördelarna, så är det mer liksom något annat i priset, i vädret, maten och kanske framförallt de är så himla lyckliga trots att de är så himla fattiga. Det är där inställningen hos thailändarna som folk älskar allra mest. De har liksom hittat meningen med livet där nere. Robin Bentley skriver i tråden: varför ska alla åka till Thailand numera? Ja, men det är för att det kostar inte jättemycket att flyga dit. Man kan bo billigt på hotell, äta gott och billigt, i sol, varmt och ljust om dagarna. Man mår bättre helt enkelt. Sen kan man dyka och göra utflykter. Där vill jag säga att man kan faktiskt göra utflykter i Sverige också. Man kan se djur som inte finns i Sverige, uppleva en annan kultur och träffa nytt folk. Man kan unna sig lite extra. Ja. AIK Daniel skriver: bra väder, trevligt folk, god mat, bra sevärdheter, fint klimat och mycket mer. Och Divine Ball skriver: varma bad, mjuka kvinnor, slappa stränder och iskalla öl. Alltså det är lite som att Thailand är skräddarsytt för att uppleva våra svenska behov. Liksom får man tro svenskarna också, så älskar ju thailändarna oss tillbaka lika mycket som vi älskar dem. Det är som ett symbiosförhållande. Tillsammans bildar Sverige och Thailand någon slags hockey i frilla, där den tråkiga luggen, det är Sverige med byråkrati och högt skattetryck. Och så har man det spexiga, coola nackhåret. Det är Thailand det. Sorglig inställning till livet. Business in the front, party in the back. Eller Borås in the front, Pattaya in the back. Oj, 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 vad gott. Och Thailands hyllningarna, de fortsätter. En annan som är sugen på att lämna Sverige för gott, det är Rick 1989, han skriver. Ja, vi är svenskar som driver ställen i Thailand som jag avundas. De jobbar knappt, de dricker bara öl, ligger på stranden och lever livet. Och mellan 30 och 40 000 svenska kronor drar de in. De lever livet till 100% och pengarna växer på kontot som de aldrig skulle kunna göra i Skattesverige och med våra hyror här och allt. Lite känsla av Amerikabrev får verkligen man ju av Rick 1989s kompisar. Men det finns väldigt många sådana här trådar på Flashback, så det kanske ligger något i det. Ett annat exempel är tråden Nytt liv i Asien, där trådstartaren Queen Kebab skriver: ibland när livet ger mig motgångar brukar jag tänka, nu säljer jag all skit och drar utomlands. Jag är inte den enda som har haft den här tanken, men det kan ändå vara kul att diskutera. Det är alltid bra att ha en plan B. Så vi säger att jag får loss en 700-800 000 kronor och ber mina släktingar att dra åt helvete. Vart borde man bege sig? Jag förstår inte riktigt varför han måste be sina släktingar.
Nej, det kanske konstigt är de han vill ifrån. Det måste väl vara det.
Ja, då? Jo, det är sant. Men jag tycker också att det är lite vågat. Ursäkta om jag är privilegierad ekonomiskt nu. Men jag tycker också att det är vågat att be alla sina närstående dra åt helvete för att man har 700 000 på fickan. Det känns inte... Jag tycker kanske inte riktigt det är fuck you money. Alltså tråden är från 2023. När jag läste den först så tänkte jag, ja men det kanske är jättegammal. Men 700 000 att man bara då ska kunna säga, vet ni vad... Hej, jag vill inte ha något arv. Jag vill aldrig mer se er.
Men Nina, vet du vars 700 000 är ett fuck-off-kapital?
Nej.
I Thailand!
I Thailand! sant. Vad fan, hur kan jag inte ha lärt mig någonting av att läsa om det här? Det var så jävla rätt. Det är fanns klart det är så i Thailand.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Queen Kebab har i alla fall en liten kravlista som ser ut så här. 1. Jag vill kunna leva ett drägligt liv. Jag har inte någon jättehög standard, men vi kanske inte duscha en gång i månaden eller bo i en grotta. Men då kan jag ju tipsa om bambuhyddan som har varit uppe tidigare. Det är ju lyxigare än en grotta. Och Queen Kebab fortsätter. 2. Vill gärna driva någon typ av verksamhet. Allt från bordell till taxiverksamhet. Jag är öppen för det mesta. Jag har inget emot att jobba. Alltså, jag tycker det låter lite som att han kanske, eller hon, har lite emot att jobba liksom. Jag tänker att en bordellmamma jobbar väl, eller kanske mindre än en hora i alla fall.
Ska ju räkna pengarna och så.
Just det, hon jobbar stängning varje dag. Ja,
ja. Mm. Ja just det. Ja, det kanske finns den här asiatiska jobbkulturen att chefen går hem sist på kvällen. Ja, måste knulla med alla torskar innan han går hem. Möjligt, jag vet inte. Quid Kebab vill också ha det varmt och gött året om. Undvika de värsta turistområdena, men gärna träffa lite västerlänningar då och då. Och det här är ju viktigt liksom också. Och slippa de värsta turistfällorna. För om man vill ha den riktiga, genuina Thailandsupplevelsen, då vill man ju inte konkurrera med massa britter och ryssar som håller på och skriker. Särskilt inte nu när kronan faktiskt är ganska svag mot batten faktiskt. Man vill ju liksom kunna gå där och sprätta pengar runt sig, känna sig som en jävla king. Hemma så kanske man är en skuldsatt mellanchef på en speditionsfirma i Landskrona. Man kanske har ett ganska alldagligt utseende och 15-20 kilos övervikt, men i Pattaya där är man Mr. No Limit. Man är ett festmonster med en tjej under varje arm, en drink i varje hand, och ingen bryr sig om den där lilla ölmagen. Alltså, och den här drömmen har ju funnits bland oss europeer kring Sydostasien i hundratals år. Man åker dit och hämtar kryddor och kvinnor från glada och tacksamma människor, och de får kanske 3-4 snäckor och de är glada ändå, för de vet vad livet handlar om egentligen. Men ibland så är inte thailändarna såna jävla snällisar. Det är jävligt taskigt, eller hur? Plötsligt var det någon pigg kolonisatör på 1800-talet som inte alls fick kanelstång och tacksamhet och avsugningar, utan istället blev av med huvudet och det hamnade på en påke. Fy fan. Och det värsta är att även dagens Thailands drömmar, de kan faktiskt tyvärr gå i kras. Så här skriver till exempel användaren Jo men visst 84, som i min värld i alla fall är lite den här mellanchefen från Landskrona jag pratade om innan. Är i Thailand med jobbet just nu och just kommit hem efter att ha strosat runt med en kollega bland försäljarstånden i orten. Minst en gång om dagen sen jag kom hit har jag fått kommentarer om min övervikt. Allt från you fat, you work out, från en random kvinna som bestämde sig för att gnugga min mage, till försäljaren senast idag. You go home, you run, you work out, you come back, we have size for you. Efter att han förfärat fått frågan om de har ett par byxor i min storlek. Bara ett varningens ord till er andra tjockisar som planerat en semester hit i tron att alla är så jävla snälla och trevliga. Fatsos are not welcome. Ja tjejer, så starta tråden. Åk inte till Thailand om du är tjock. Lost Viking är minst lika förvånad. Hade för mig att fetma var status i Thailand. Det var det i alla fall 2000 när jag var där. Och skräddan klappade mig på magen och sa Happy Buddha, Happy Buddha. Alltså fet är lika med rik i Thailand. Jag måste bara säga tjej, jag hade inte tolkat det som en komplimang om någon hade klappat mig på magen och sagt Happy Buddha, Happy Buddha. Jag tänker att Lost Viking verkar ha ett helt otroligt självförtroende bara.
Ja, verkligen.
Men bortsett från Lost Viking så är grabbarna i tråden nästan lika taskiga som thailändarna. Det kanske inte gör lika ont, för man kanske inte tror att de är snällisar, men ändå. De flesta kommentarerna är av typen se så ut och spring lite så ska du se att du går ner i vikt, och i Thailand kör man raka rör. Kalle Kula Kille skriver, ja men du kanske är rejält smällfet. Jag ser det mer som att de är ärliga och säger sanningen. Och Jo men visst 84 svarar, ja så nästa gång du ser en som skelar så går du fram och säger, du är vindögd, fixa det. Eller om du ser en kille med en CP-skada säger du, du är CP, och fnittrar. Och påpekar saker hos en total främling som förmodligen är känslig. Det är ohyfsat. En rimlig invändning från Jo men visst kanske, men mobbarna i tråden, de har fan svar på tal. Blacksmix skriver, men en som skela kan ju inte hjälpa det. En med CP-skada kan inte hjälpa det heller. Men du kan ju hjälpa att du är tjock. Taskigt. Alex Z tröstar att det är tyvärr samma för flintisar och för folk som har stora näsor när de är i Thailand. Det är bara att hacka i sig. Alla i tråden är så jävla mycket på thailändarnas sida att när Tuffkatt ska ge TS lite backup så får han börja med en trigger warning. Nu tänker jag försvara TS. Ooh. Sen skriver Tuffkatt: om ni på riktigt inte anser det konstigt att man öppet hånar folk man aldrig har träffat innan genom att skratta åt, peka på eller klappa till, då ligger ju det stora felet hos er. Naturligtvis skiljer sig kulturen genom olika länder, men jag har svårt hur det någonsin skulle uppfattas som acceptabelt. Ja, jag måste tyvärr ge Tuffkatt en poäng i att han försöker jämföra olika kulturer, men ge honom fullständigt fel i att det inte skulle vara accepterat i Thailand. Enligt en tråd på thailandsforum.se så är det väldigt vanligt att knubbisar i Thailand får smeknamnen Uan, som betyder tjock, eller Mu, som betyder gris.
Och på familjen är det lite gris.
Mo.
Man hade ju gissat på ko.
Ja, absolut. Ja, jag vet inte om jag pratade om det här i podden, men jag och en vän var ju i Indonesien och vi träffade en bekant i familjen som är läkare, och när vi hade ett avsked efter att ha umgåtts i flera veckor och sa, it was very nice to be here, thank you so much, då sa läkaren till min kompis: you come back and maybe next time before you come you work out so you're not so fat when you come back. Så att, jag skulle ändå säga att detta pågår.
Men jag tycker att det är mer okej när det är på bruten Thailands engelska.
Absolut.
Alltså att man kan håna faktiskt vem som helst, även om det är medfött och så, för att det låter kul.
Mm. You fat, okay. You work out. Det låter faktiskt kul, ni har rätt.
Eller hur, det är mycket bättre än så. Du är CP-skadad, tycker jag.
Ja, det är faktiskt, det är verkligen sant. Och på familjeliv då, där hittar jag tråden: får man vara tjock i Thailand? Den startas av användaren Anonym Tjock, som undrar om hon med 10-15 kilos övervikt vågar gå runt i bikini i Thailand. Användaren Petrelli svarar: när vi var i Thailand i december frågade en massör min man, som har kanske 20 kilos övervikt, why you so big? Men annars upplevde vi ingen problematik med att ha några kilon extra. Ja, det verkar vara en chansning helt enkelt. Men klart verkar vara att det kan uppstå kulturkrockar i Thailand, även för västerlänningar som har bosatt sig där för gott. Som den schweiziska experten Oliver Joffa, som firade thailändska kungens födelsedag genom att supa till med några polare, och han ville köpa mer sprit, och de märkte han att det inte såldes någon jävla sprit den dagen, för det var ju kungens födelsedag. Och då blev Oliver så jävla sur att han åkte hem, hämtade en sprayburk, ritade en mustasch på ett porträtt av kungen. Straffet för det är 75 år i fängelse. Oliver Joffa fick det tack och lov kortat till 10 år. Men sen blev han faktiskt benådad av kungen efter ett par månader, antagligen för att de var trötta på honom. Jag antar att han lämnade kvar den här drömmen om Thailand i Thailand. Men jag tycker ändå det är roligt att de lät honom sitta ett par månader. Ja. Kungen var ändå lite så, jag tar inte så jävla allvarligt på sånt längre, sa han när han intervjuades om det. Men ändå ganska allvarligt, för han ville ge Oliver Joffa en smäll på fingrarna.
Mm. Det beror också på vilken typ av mustasch han gjorde, tänkte jag. För om det ska bli 3 månader eller 10 år kanske.
Så är det nog. Så är det nog absolut. Men det här var ju då 2006 när Thailand var som allra populärast. Och då var det ju lätt för kungen att hålla på och kaxa sig. För nu verkar det som att populariteten har danat för Thailand lite grann. Mm-hmm. Kanske just på grund av populariteten. För det är väldigt många som numera kallar det förlorade paradiset Thailand för Asiens Gran Canaria. Det har blivit för svennigt, för tillrättalagt, för svenskt. Så här låter det när er mammors back startar tråden: varför älskar svenska Thailand 2019? Nej, Thailand är för turistiskt. Maten är överskattad och folket falska. Där ser man. Era mammors back skriver att han föredrar Vietnam och Laos, men han får en del mothugg som tur är. Bill Clintons cigarr svarar: åh, såna här åsikter är resevärldens hipsters. Jag gillar inte Thailand, men Laos och Vietnam är så bra. Det är lite wannabe edgy. Nej, Thailand är underbart. Bra väder, mat och bra folk. Vad mer behövs? Och Seydrovs svarar: fy fan, har du upplevt vårt jävla klimat? Vem fan gillar inte Thailand i jämförelse med det och vårt kalla jävla land? Och Great to be straight skriver: vad är du för jävla sittkissaviking? Det finns inget så sojamarinerat som nordbor som gnäller på att det är för kallt. Man up or shut up. Ja, kanske är det så att det bara är sojamarinerade sittkissare som åker till Thailand nu för tiden. För det är tydligt att Thailand har tappat besökare även i statistiken. Och det här har lett till en viss panik hos Thailands turistmyndighet. 2021 lanserade de en ny slogan. De senaste 20 åren så har de använt sig av Amazing Thailand. Och varje gång de har försökt byta till exempel Miracle Thailand så har det bara gått ännu sämre. Så man vet att Amazing Thailand funkar. Men så vill man ändå ha en ny slogan. Så vad gör man? Jo, man gör en ny slogan förstås. Now Even More Amazing Thailand heter den. Det är någon slags Thailand 2.0. Det känns lite desperat. I tråden, vi som hatar Thailand och dess befolkning, kan man läsa mer om varför man inte borde åka till Thailand om man vill det. Den startas av Avodart som skriver, den tråden för alla oss som inser vilket jävla skitland Thailand är och hur dessa äckliga, giriga och falska människor i deras befolkning är. Ja, det är inte jättemycket ett diskussionsunderlag i den här tråden, det är mer ett ja-möte av folk som jag antar har blivit kallade för tjocka i Thailand. Men vi kollar vad folk skriver ändå. Avodart stör sig bland annat på familjen Svennebanan som dricker mjölk till middag och är emot trafficking men ändå kan gå på horbar när de är i Thailand. Avodart fortsätter parodina. Samma människor börjar köpa Bangkok Post efter en vecka och ska lägga sig i Thailands inrikespolitik och sitta och diskutera det på restaurang medan de beställer thai-mat. No spicy, no spicy please, och ska ha separat nota. Och om man då inte tillhör den här kategorin tror Avodart att man tillhör den andra kategorin Thailands resenärer, nämligen högskolestuderande medelklassfjantar som blir hippies när de landar på Koh San Road med nyinköpta batiktröjor och fiskarbrallor och någon korrekt tatuering och ska leva livet på Koh Phangan typ 20 år för sent. Och Avodart avslutar sitt inlägg med åk till Kanarieöarna där ni hör hemma. Och användaren Oscars stämmer in i klagokören. Alltså folk verkar förvänta sig något jävla djungeläventyr med folk i bastkjol på öarna och exotiska marknader med fermenterade kaninpenisar och abortfoster i flaskor i städerna, ackompanjerat av folk som dyrkar den stora vita mannen och är evigt tacksamma för att de reser runt i Thailand. Jag tycker det är en ganska bra kommentar och jag tycker kanske att trådnamnet är lite missvisande. Det största problemet med Thailand verkar inte nödvändigtvis var befolkningen där utan de svenska turisterna. Men vad ska man göra då? Om man vill ha lite Thailand i sitt trista inrutade liv men hela Thailand är fullt av äckliga svenskar, ja, då får man ju ta med sig en liten bit av Thailand hem till Sverige. Jag säger, jag pratar förstås om thai-fruarna, men det får vi fan ta i ett eget avsnitt.
Jag blev ändå sugen nu på att bli kränkt av en thailändare. Det kanske får bli...
Mm. Oh, nej, förlåt, nu råkar jag säga namnet. Vi får blipa det.
Ja, det får bli thai-mat idag. Ni vet var.
Jajamän. Flashback. Jag såg Netflix-serien Baby Reindeer för ett tag sedan. Älskade den. Mycket. Jag tyckte mest om att huvudpersonen som också har skrivit serien och spelar sig själv var så jävla orelaterbar för mig i alla fall. Är det så där det känns att ha empati, tänkte jag flera gånger bland annat. Men samtidigt så är han så jävla trovärdig. För han är liksom, han verkar i alla fall vara ovanligt ointresserad av att framställa sig själv på något annat sätt än som den jävla dåren som han faktiskt är. Och det är alldeles för få personer som har den egenskapen, som har balla nog att inför världens ögon berätta om den där gången man maratonrunkade till bilder av sin egen stalker. Den typen av kultur är vi ganska svältfödda på, men jag är säker på att vi behöver den av en helvetes massa skäl. Och därför ska vi vara så otroligt tacksamma över det anonyma internet. För det är den ta mig fan enda källan till ofiltrerad, otillrättalagd förstahandsinformation om det sanna dårskapet som vi alla lider av. Lite till mans. Mm. Varje vecka som går utan att man har börjat läsa någons berättelse och känt vad i hela helvete håller du på med och varför gör du så där din jävla dåre. Det är en förlorad vecka. För man blir lite mindre värdelös, tror jag ändå, av att leva en stund nära en annan persons obegripliga inre liv. Och i veckan har jag fått dubbel dos av den känslan. Vad i helvete är det frågan om? Jag måste veta mer. Och allting började med att jag av en tillfällighet sprang på tråden. Nu har jag låst in kuken. Den är startad av användaren Dolos som skriver så här. Hej! För några dagar sedan köpte jag ett så kallat Chastity Belt 6000. Det är ett manligt kyskhetsbälte. Jag är en undergiven slav, så nyckeln har jag skickat till en dominant tjej som dessutom kommer tisa och förnedra mig. Och enligt god trådstarts sedo så länkar Dolos också in en bild på hur det manliga kyskhetsbältet, eller kukburen som det verkar kallas i folkmun, ser ut. Och det är liksom en plastbehållare formad som en penis med ett hänglås på ovansidan. Bilden som TS länkar till är bara själva behållaren utan penis i sig. Men jag har dessvärre också sett en bur med innehåll. Och det tyckte jag inte såg bekvämt ut. Den såg inte kukriktig ut. Det är min bästa beskrivning.
Hur kissar man?
Okay. Den är, ja, det undrar jag med.
Det finns hål i dem. De är väldigt, väldigt luftiga. Det kommer, jag tror alla de svaren, frågorna kommer nog få sitt svar alldeles strax. Dolos fortsätter så här. Jag har varit inlåst i 4 dagar och jag märker redan hur jobbigt det här faktiskt är. Jag har gjort tidigare tester förut, men då har jag bara kört med självdisciplin och inte varit inlåst så att säga. Alltså han har inte runkat då, antar jag, på länge. Men det är en helt annan känsla nu. Fan vad sugen man är på att runka. Nu sitter jag och plågar mig själv genom att kolla runt lite på YouPorn och jag kan säga att det gör ganska jävla ont att få stånd. Är det någon som har provat något liknande? Jag tänkte att vi skulle börja, innan vi går in på svaret på de här praktiska frågorna, så tänkte jag att vi skulle börja med att avhandla de värsta kritikerna så att vi har gjort bort den tråkiga delen. Howlin' Wolf får vara först ut. Han skriver så här. Det luktar troll lång väg. Ingen frisk person skulle låsa in sin läm på detta sätt. TS, du vet att du använder snoppen till mer än sex, va? Har du hört talas om infektioner och annan skit? Herregud, har folk så tråkiga liv att de måste skapa sig hälsovådliga problem. Ja, för det är ganska svårt att förstå för vissa som inte alls då känner samma berusning inför underläget som TS, att han frivilligt har låst in sin egen kuk.
Och det där med får jag bara fråga, är den här tråden under feminism eller är den under någon annan?
Den är inte under feminism, men den hade fan kunnat vara det. För det finns den typen av sidospår i den här rörelsen då. Vi kommer komma även till det.
Jag tycker det mest chockande är att han lägger sin hälsa i Postnords händer om han har skickat nyckeln.
Det är andra, precis, det är andra som är oroliga för det också.
Ja, jag hade nog velat att någon hämtade den, kanske.
Ja, precis. Jag tror att tyvärr att det också är ett utslag för att inte riktigt förstå det. Jag tror att delar av berusningen är nog de där osäkerhetsmomenten och otryggheten. Men det där med infektionerna, det är det många kritiker som väljer att fokusera på. Gunnar 1989 skriver att TS penis kommer ruttna och ramla av till slut och att det hände för Gunnars kompis, säger han. Det argumentet slår både TS och hans ganska stora armé av försvarare ner på. Det är tvärtom ganska lätt att hålla rent, för som jag sa innan så är behållaren av plast. Den är väldigt, väldigt väl ventilerad och den duschas liksom när han duschar.
Ja, den måste väl ha någon slags test på Trustpilot?
Ja, kanske.
Att de har sagt här, det här ruttnar inte din penis av. Den är...
Nej, precis.
Tre stjärnor.
Men TS påpekar att det går att göra rent med vatten, men inte med tvål då. Alltså, mer
men vilken jävla dröm för en undergiven om penisen ramlar av. Ja. Han hela tiden var tvungen att ha penisen. Att han fortfarande hade på kyskhetsbältet, men att penisen bara låg där avruttnad, han var tvungen att se det hela tiden. Det måste ju ändå vara den ultimata drömmen för
undergiven. Peak masochism, ja. Det tror jag tror han skulle nog inte bli ledsen över det faktiskt. Men det här med vattnet, det verkar som att det räcker att hålla rent på det sättet. För jag läste ett inlägg av en kille på Reddit som hade haft sin kukbur utan avbrott i ett års tid. Och då borde ju infektionerna borde ju ha tagit hans snas för länge sedan om det vore hälsovårdligt.
Ja, då fanns det en Trustpilot ändå.
Ja, om man kan kalla Reddit för det. Ett annat håll som kritikerna angriper Doulos från, det är genom att fråga honom vad som skulle hända om han råkade ut för en olycka. Mm. Det hade varit pinsamt, skriver de, om sjukhuspersonalen liksom sprättade upp hans kläder och upptäckte Chastity Belt 6000. T.S. Doulos svarar lugnt att om han råkar ut för en olycka som innebär uppklippning av kläder så kommer han nog ha större problem än att det är pinsamt att någon har sett att han har ett hänglås på sin penis. Varje bisse.
Säg inte det.
Nej. Man vet, man har ju ingenting att kroka fast i typ. Alla ens känslor. Man står där som om man står liksom med sina känslor och med sina tankar som såna utklippta kläder från en klippdocka och så försöker man lägga dem på TS. Men det är som att de bara rinner av honom för de är helt, det finns ingen krok överhuvudtaget. Det är så jävla spännande.
Undrar hur det blir om de klipper upp hans kläder och så tänker de vi klipper bort den här kukburen också med någon bulls. Om han är så, nej, inte den.
Nej, som sagt, han är ju, man får utgå från att han är medvetslös. Det är det han är så bra på att vila i. Typ. Mm. Att, ja, men då är jag ju helt jävla... Då är jag ju kanske hjärndöd eller medvetslös. Så då, vad ska jag gå omkring och tänka på det för?
Just det. Det kan vara bra att ha en lapp bara på sig. Det står att kukburen ska vara kvar.
Ja, jag vet inte om sjukvården har den typen av respekt för kukburar. Men man kan ju hoppas.
Ja.
Varje bisse får representera ett annat gäng kritiker. Han skriver så här. Det är ju uppenbart att du inte behöver någon kuk överhuvudtaget. Något mer omanligt än att låsa in det som ska föreställa en kuk och skicka nyckeln till någon slampa har jag svårt att komma på. Den som frivilligt involverar sig i sådana lekar bör inte ha rätten att titulera sig man. Jag kan inte tolka det här på något annat sätt än att varje bisse upplever TS-val som ett personligt angrepp på honom. Han tar väldigt, väldigt, väldigt illa upp av TS-val och manlighetens vägnar. Men TS armé av försvarare, han har en ganska stor sån vid det här laget som sagt, de rycker ut. Patwick svarar varje bisse. Jag kan tänka mig att du har svårt att komma på saker alls. Att tänka utanför ramen verkar inte vara din starka sida. Du verkar dessutom ha en väldigt liten ram. Det är alltid kul att läsa dessa inlägg från patetiska machomän som måste trycka ner andra bara för att de inte passar in i deras värld om hur en man ska vara. Användaren Kurt Stubin, han har missuppfattat trådstarten lite. Han skriver så här. Men hallå, det går ju att bryta upp plasten. Kan du inte sno tillbaks nyckeln? Bara knipsa upp det med en rejäl tång annars. Jag är helt chockad över det här. Jag hoppas att det löser sig för dig. Så här ska ingen behöva ha det. Mm. Kurt Stubin är förfärad. Han tror att TS kuk är tillfångatagen av en elak häxa och försöker komma med massa tips på hur han ska få ut den.
Ja.
Än en gång, det är väldigt svårt att förstå för folk att han har gjort det här frivilligt eftersom att de själva aldrig skulle kunna tänka sig att göra samma sak. Xbox är inne på samma sak som du, Emma. Han hoppas då på att posten ska slarva bort nyckeln för TS Dominatrix, eller Mistress verkar de använda som begrepp, bor nämligen på en annan ort, så han har ju då postat nyckeln till henne. Men TS svarar snabbt, nej, de tappade inte bort den, tack och lov. Jag skickade henne ett brev i onsdags och redan på torsdagen hade hon nyckeln runt halsen. Och det är en del i själva spelet då, att hon, keyholdern, som den här rollen kallas, ska ha med sig nyckeln till låset vars hon än går. Och hon berättade bland annat för Doulos under ett videosamtal att nyckeln hade dinglat runt halsen när hon låg med en annan man. Och det tyckte Doulos väldigt, väldigt, väldigt mycket om att höra. Så det här med kukinlåsningar, även om det finns väldigt många olika incitament, så får man ändå säga att det verkar hänga ihop lite med den här cuckold-grejen som du brukar ta upp när tillfället bjuds, Ina.
Jag har glömt vad Doulos problematik var nu då.
Han har väl ingen problematik.
Men han ville bara berätta.
Ja, precis. Han undrade om det var någon annan som också ägnade sig åt
det
här.
Det var det som var frågan.
Precis. Ja. Mm. Ja, men poängen i alla fall för T.S. det är att han ska förnedras på olika sätt. Han får frågan vad buren kostade och han svarar då $150. Han verkar ha köpt den på en utomlands webbaffär i staterna. Nu för tiden kan man köpa dem i Sverige och den modellen som han använder, Chastity Belt 6000, kostar 1798 kronor kan jag meddela. Till alla som skriver att den ser ut att vara väldigt lätt att bryta upp, svarar han, det är ganska självklart att jag kan ta fram en tång och knipsa av plastspiken där låset sitter. Det är lika självklart som att hon kan kasta nyckeln åt helvete. Men BDSM handlar om tillit. Det går ett par dagar. T.S. får frågan hur allt har utvecklat sig, om det har börjat göra ont eller bli fasligt obekvämt. Och på det svarar han att den är faktiskt förvånansvärt bekväm, men att han inte skulle ge sig ut och springa i den. Han tillägger också, morgonstånd har inte guld i mun, snarare pure pain. Och det är den ju också designad för då, att liksom, det ska vara obekvämt att få erektion.
Ja, det var därför jag undrade varför han satt och kollade på porr.
För att plåga sig själv.
För att plåga sig själv. Det, just det, man, det är också en del.
Ja, det,
hon hinner väl inte svara då? Hon hinner väl inte svara varje gång han ringer och blir plågad?
Nej.
Så ibland måste han lösa det själv.
Jag tror aldrig att han ringer henne. Jag tror att om jag får gissa så är det nog hon som sköter.
Hon kanske jobbar över liksom. Jag orkar inte.
Nej, exakt.
Det är nästan det som är det orimligaste tycker jag. Jag tycker liksom att det är, eller orimligt, kinkshaming, ja det blir det nu. Men jag menar så här, hela den här undergiven grejen, man bara okej, men visst det är jättemycket av det man inte förstår. Men jag förstår absolut inte hur man orkar ha mer ansvar i livet än vad man redan har.
Keyholderna.
Det är så himla konstigt. Och bara så här, här är nyckeln hela tiden. Och så måste man ringa och typ förnedra honom. Typ. Så har man det på att göra listan. Och så ska man vattna blommorna och handla. Och så bara, nej fan, jag har glömt ringa Jens. Och säga åt honom att han är en äcklig hora. Typ. Att det är så här, det är så himla tydligt att man är den aktiva parten. Och det bara verkar vara så himla, himla jobbigt.
Ja, men det är ju exakt det här som gör att man inte kan förstå. För jag tror både T.S. och hans mistress verkar drivas väldigt mycket av lusten inför just att göra det. Jag menar, du känner ju inte samma sak inför brädspel. Det tycker ju du inte är konstigt att du klämmer in i ditt upptagna liv. Det, för du drivs ju av lust. Och det är det som när man försöker analysera vad han skriver så glömmer man ju bort det hela tiden. Man får påminna sig hela tiden. Just det.
Just det. Man får ta den där illa sittande lilla koftan och försöka passa på den.
Ja, exakt. Han får frågan om buren syns genom kläderna, att det liksom är någonting som är lite annorlunda, och då svarar han att den inte syns alls. Bara Krut frågar hur länge T.S. har tänkt att kuken ska vara inlåst, och på det svarar han, det är inte riktigt bestämt än, men det är tuffare än jag trodde att det skulle vara, så jag kanske klarar 1,5 vecka till. Flasksoldat undrar om han inte är rädd för att tjejen ska trolla honom, och då svarar T.S. nej, det gör hon inte. Hon är en vacker, genuint, dominant tjej. Jag har själv haft slavsessioner med henne i IRL och jag har kontakt med henne via Skypecam dagligen sedan jag blev inlåst, så det är lugnt. Mer frågar vad slutmålet är. Om det är att han ska ligga med sin mistress när allt är över, eller om det är liksom själva förnedringsdelen som är intressant. Och T.S. svarar då, det är bara förnedringsdelen som är intressant. Samt att få en riktigt skön orgasm när jag väl får tillbaks nyckeln. Man har inte sex med sin mistress. Det hade ju jag också trott med mina begränsade kunskaper om det här. Att de skulle ligga med varandra när allt är över.
Men att det här var ett förspel.
Precis. Men så går det tydligen verkligen absolut inte till.
Det är världens längsta förspel till ett rång.
Ja, men precis. Och man kan ju förstå det. När han skriver det så förstår man det ju. Att hon ska ju vara någon som är oåtkomlig. Som ska hata honom. Och då blir det ju konstigt om hon också vill ligga med honom. Det kan man ju lite förstå. Men det känns ju, som sagt, man hamnar ju ofta i det där att fan vad jobbigt, vad omständigt och liksom så mycket.
Ja, men det är så här, man har ju Slack och Trello, man har Google Calendar, man har olika alerts på olika grejer liksom. Men bara vilken är den digitala infrastrukturen för att hålla reda på det här? Jag blir helt matt bara jag tänker på det.
Jag vet. T.S. han berättar i alla fall mer om just den här grejen med vad som ska hända när det är över. Och han skriver så här, att ha klassiskt sex med sin mistress eller domina, det skulle förstöra hela rollspelet och min upphetsning. För henne ska jag vara den patetiska, värdelösa lilla slaven och inte någon som hon vill ligga med. Jag ska vara tacksam om jag får runka eller ge henne oralsex eller slicka rent hennes skor. När jag får nyckeln kommer jag att onanera. Edit, nu har kuken varit inlåst i 9 dagar. Ett gram tjack skriver, vad händer om hon inte går med på att släppa ut dig då? Kommer du bryta hennes order eller kommer du underkasta dig? På det svarar TS. Hon tycker att jag har varit duktig. Och som det ser ut nu kommer jag få tillbaka nyckeln om cirka 1,5-2 veckor. Men skulle det vara så att hon ändrar sig och beslutar sig för att jag ska vara inlåst lite längre, då kommer jag inte bryta hennes order. Det är bara lyda som gäller. TS Dolos berättar att han också har fått lite fler instruktioner om hur han ska bete sig av den här kvinnan. Bland annat har hon skickat ett par använda trosor samt en ballgag, eller ballgag som jag famöst sa under ett tidigt avsnitt av den här podden. Och den här ballgagen har då inga andningshål i sig. Trosorna, de ska han ha på ansiktet och ballgagen i garten under hela tiden han sover. Burp, han ställer den utmärkta frågan om TS också vill bli förnedrad även i sitt vardagliga liv. Och efter ett par missförstånd så förtydligar Burp vad han menar. Han skriver så här: om du till exempel hamnar i något tjafsaktigt på krogen med någon brud eller kille som verkligen förnedrar dig, tycker du då att det är kul eller skönt på något sätt? Till exempel om en tjej kommer fram till dig på krogen, häller en öl på dig och kallar dig diverse vidrigheter av någon anledning. I många fall blir folk då arga tillbaka och bråkar. Men du kanske gillar det och smånjuter på något vänster. Och TS svarar då, absolut. Om tjejen är attraktiv, kallar mig diverse vidrigheter, spottar mig i ansiktet, häller en öl på mig, då hade jag bara njutit och fått stånd direkt.
Ja, vad intressant. Jag trodde verkligen han skulle säga nej.
Ja, nej, nej, nej. Han är i sin innersta kärna är han en masochist. Ja, men tänker att vara pissförbannad på någon, hälla en öl och bara vara så, nu jävlar ska du få, och så får den jäveln stånd. Då har man ju verkligen, förlorat det bråket.
Tänk också att vara någons chef och vara så. Det blir ingen löneförhöjning för dig. Du är den sämsta anställda på det här kontoret. Mm. Dra åt helvete. Mm. Alltså, då får man stånd.
Ja, det är nog värre tror jag att vara den anställde som får stånd i den situationen. För du måste ju ändå, han har ju ett vanligt, alltså han lever ju ett väldigt, väldigt vanligt liv. Han har ett jobb och han har liksom hobbies och sådana saker. Så han har ju lärt sig att anpassa sig efter liksom andras preferenser. Jo, men tiden går, fortsätter att gå. Da Macy skriver, nu har det snart gått 2 veckor för dig, TS. Har du fortfarande kvar den? Dolos svarar då, ja, jag har fortfarande på mig kyskhetsbältet och hon har fortfarande kvar nyckeln. Jag pratade med henne igår och det verkar som att jag får vänta 2 veckor till innan hon skickar tillbaks nyckeln till mig. Hon har alltså ändrat sig.
Mm-mm.
Snapper frågar, känner du aldrig ilska mot henne för att hon har satt dig i den här situationen nu när det ändå har gått ett tag? Alltså det är ju väldigt tydligt här att Snapper, han hade varit arg. Alltså han hade varit svinförbannad om någon hade låst in hans kuk. Och han frågar ju TS, precis som vi var inne på tidigare, han frågar ju TS det här för att han kan liksom inte föreställa sig hur man inte kan bli förbannad.
Mm.
När TS då svarar, verkligen inte. Jag njuter oerhört av att vara i den här situationen och jag är bara tacksam över att jag får vara hennes lilla slav. Då kan man nästan höra hjärnor som exploderar. Hur kan han inte vara arg när hon har utsatt honom för det värsta tänkbara? TS får också frågan om vad han tycker om vanligt sex, om han kan njuta av det. Och han svarar då att det absolut inte intresserar honom överhuvudtaget. Han vill bara bli förnedrad, dominerad och skadad. Ingenting annat. Men han lägger till någonting som jag tror blir en tröst för alla där ute som för sina liv inte kan begripa allt det här. Han skriver, jag måste dock tycka att kvinnan som ska dominera eller förnedra eller skada mig är attraktiv. Annars är jag inte intresserad. Ljudet av någon slags lättnadets suck viner genom tråden. Det här är något att hålla fast vid. Att tjejen måste vara snygg i alla fall för att han ska vilja ha henne. Bosse Knark skriver, wow, TS, att du orkar det imponera på mig. Det är väl antagligen enklare för dig då du gör det för att du tycker om det. Men nu till en rätt svår fråga. Vad är det i förnedringen som får dig att njuta? Och varför förnedring? Och speciellt smärta? Jag tål inte smärta. Det gör ont om jag kissar med lite tjockare stråle än vanligt till exempel. Så det är väldigt svårt för mig att se det sexuella i det hela. gullebosse som får ont och blir ledsen när han kissar för hårt. Han vill verkligen försöka förstå TS och det tycker jag är för jävla fint. TS svarar: jag gillar känslan av att känna underlägsenhet, maktlöshet, obetydlighet, patetisk som förnedringen i kombination med att bli dominerad eller bli tillfogad smärta ger mig. Och anledningen till att jag njuter av det är att jag är masochist. Jag förstår om du inte ser det sexuella i att bli förnedrad eller bli tillfogad smärta, men det är för att du inte är masochist. Ytterligare tid passerar. Svefr skriver: hur går det för dig, TS? Och hur går det förresten med ditt nya straff, eller vad man ska kalla det, med bollen och trosorna? Hur är känslan för tillfället? Och vad säger din mistress? Uppdatera gärna. TS svarar att det verkar som att han kommer klara en hel månad. Han är själv förvånad över det. Men han säger att det är väldigt svårt att sova för han har ont i käken av ballgaggen. Och det verkar lite i paketet på nätterna eftersom att han ibland får stånd när han sover.
Oh, 50 shades of ballgag.
Ja, verkligen. Sen berättar han då i lite mer detaljer än tidigare om vad som ska hända när han tar av sig buren nästa vecka. Och då ska han möta sin dominatrix på ett videosamtal för att ägna sig åt smält stearin, klädnypor här och var, glåpord och annan form av ytterligare dominans. Efter en månad kommer till slut det för många mycket, mycket, mycket glädjande beskedet att TS har fått tillbaks nyckeln och låst upp sin kukbur. Dolus meddelar att han har duschat ordentligt nu för att blidka det här infektionsgänget, tar jag för givet. Han passar också på att svara fader Movits fråga om hur fan han klarade av att leva ett liv under tiden hans penis var inlåst. Och TS svarade då: jag hade inga som helst problem att koncentrera mig på jobb eller olika hobbies under tiden min kuk var inlåst. Tvärtom, det gav mig en kick att längta efter nyckeln. Men som sagt, vi fungerar olika, vi människor, så jag har väl all förståelse för att du inte skulle klara av att koncentrera dig på något annat sätt. Ari Gold skriver: vad är det för fel på folk idag? En undergiven slav låser fast kuken och skickar nyckeln till en tjej som förnedrar den. What the fuck? Ragnarök måste vara nära nu. Hur kan det bli mycket värre? TS svarar: jag gissar på att du inte är intresserad av BDSM. Albert D frågar vad som hade hänt om tjejen hade slutat svara och aldrig skickat nyckeln. Och då svarar TS att han hade väntat. Hur länge berättar han inte, men han är en uthållig jävel. Så förmodligen hade han väntat längre än vad någon kan föreställa sig. Där någonstans är den här tråden över. Jaffan 89 får avsluta den. Jag måste medge att det är lite imponerande att våga låsa in sin kuk och sen skicka iväg nyckeln till en kvinna. Jag skulle svettas som fan om jag började tänka på hur nyckfulla kvinnor kan vara och att de vid många tillfällen helt saknar logik. Så det är ju lite feminism även i den här tråden.
Verkligen.
Det här, hörni, det är såklart inte den enda flashbacktråden om kukburarnas förlovade land, och incitamenten till att låsa in paketet, de verkar vara lika många som utövarna. Många vill bli dominerade som TS, men vissa har också lite problem med självtilliten och är rädda för att de skulle vara otrogna mot sina tjejer, och därför vill de sätta den bakom lås och bom. Andra vill komma ur sitt förlamande onaniberoende, och vissa verkar använda kukburen för att, som de säger, fokusera mer på sina tjejer och deras behov. Inte bara sexuellt utan även i det vardagliga livet. Och särskilt fokuserade, snälla och medgörliga verkar de bli i de fall där tjejen har nyckeln då. Så det är ju också lite feminism.
Ja, det är det.
Ja. Just de delarna, de har jag inte sett så mycket på Flashback, men jag kan säga det. Att Reddit svämmar över av den här typen av historier. Det finns såklart subreddits dedikerade till ämnet kukburar. Jag har till exempel läst en hel del bäst i test-trådar på subben Chastity Training. Bland annat Official Foreskin Friendly Chastity Devices har jag tagit del av. På samma sub kan man också läsa berättelser utifrån ett keyholder-perspektiv. Och i den tråden har jag lärt mig att TS beslut att skicka den enda nyckeln till sin dominatrix, det är någonting som många starkt avråder från. Mm-hmm. Det var väldigt, väldigt intressant att läsa dominantas perspektiv på det här. Tyvärr hittade jag också en sub där begagnade burar bytte ägare. Jag tar för givet, jag hoppas, ska jag säga, att man vänder sig till begagnatmarknaden eftersom att det innebär ännu en förnedringskomponent. Jag tror inte, jag hoppas inte att någon gör det av strikt ekonomiska skäl. Men tänk hörni, vad lite man, eller i alla fall jag, visste om folk som burar in kuken förut. Och tänk vad mycket man vet nu. Tack till Dolos som såg till att det här inte blev en förlorad vecka.
Verkligen. Fick du dina klippdockkläder att passa lite bättre?
Ja, knappt va? Men man har i alla fall hört honom.
Ja.
Förstår honom lite mer i alla fall.
Ja, vad fint hörni.
Nu vet vi.
Nu vet vi.
Det var ju allt för idag.
Det var det. Vi får passa på att tacka våra lyssnare.
Och våra patroner.
Och Flashback.
Ja, det får vi väl passa på att göra. Tack
hörni. Och så kommer det ett förbandat avsnitt nästa vecka.
Det gör det.
Ja.
Puss.
Hej hej.
Hej hej.
Hej, hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.